Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Kompilator. Jag heter Bartek och idag har jag med mig Anders Åberg. Och det här avsnittet är riktat till er som har sommar 23 och password 123 utropstecken som lösenord. Välkommen Anders.
Tack snälla Bartek, kul att vara här och prata.
Jätteroligt att ha dig med och tummen upp för att du anmälde dig som frivillig gäst. Det uppskattas.
Ja, det är bara kul att vara här och prata om det som jag tycker är bland det mest spännande just nu.
Mm. Jag har en vag uppfattning om vad passkeys är. Jag är däremot väldigt medveten om att inloggning är ett autentisering är ett komplicerat ämne med många fallgropar och många UX-utmaningar. Mm. Jag vet själv att jag måste tvåfaktorautentisera minst typ 20 gånger per dag hos nuvarande kund. Så,
hur upplever du den processen? Är det sådana här TOTP-koder som man matar in från mobilappen eller pushnotiser? Eller?
Nej, det är authenticator med siffror som man ska trycka in.
Just det.
Det är ett litet papercut varje gång. Så jag är jättenyfiken på vad passkeys är och vad det kan tillföra. Men berätta, vem är du?
Mm. Ja, precis. Anders Åberg heter jag. Numera jobbar jag på Bitwarden och jag tror att min officiella titel kanske är Director of Passwordless. Men är egentligen och i grunden kodare, hemsidesbyggare. Från liksom back in the days med POP och .NET såklart.
Tummen upp.
Ja, och det var kul att du nämnde det där med UX-problemet, för det var så jag trillade in på passkeys. Och det här var cirka 2016, så det är ganska ett par år på nacken. Passkeys hette inte passkeys på den tiden. Det hette FIDO2 Credentials, tror jag. Eller U2F, kanske. Jag vet inte, känner du igen termen U2F?
Inte U2F. FIDO känner jag igen. Men ja, det har liksom fladdrat förbi i periferin av mitt flöde. Men jag skulle inte kunna säga vad det är för något.
Nej, det är fullt förståeligt tycker jag. 2016 så jobbade jag på ett IT-bolag. Vi byggde en webbapp inriktad mot krögare och restaurangbranschen. Och jag jobbade då med att förnya vår autentisering och inloggningsflöden med SSO och göra det enklare. Och alltså, i restaurangbranschen så har man ganska lite tid. Framförallt så är man upptagen med att liksom serva kunder och att ha långa och komplexa lösenord är inte riktigt högt på agendan. Samtidigt så hade vårt system ganska mycket liksom, data om lön och folks arbetstider och sådär. Så att vi ville ha bra säkerhet. Men jag ville skapa det utan att göra det så krångligt för våra användare. Som jag var fullt upptagna med att serva kunder och inte alls hade tid med liksom, TOTP-koder och långa lösenord och sådär. Så jag försökte hitta ett sätt att låta våra som webbanvändare logga in med ett fingeravtryck online. Och trillade då egentligen över det här som heter FIDO2, eller hette FIDO2, numera passkeys. Och det här var, det fanns ingen W3C-specifikation som det finns numera är W3C-standard. Och det fanns något urklipp av någon exempelkod. Och framförallt fanns ingenting för .NET. Så det var min start i att börja se om, vad kan det här vara för någonting jag ska testa och kanske göra någonting i .NET för att se om jag kan få det att funka. För att underlätta just UX:en och säkerheten.
Jag tycker det är jätteroligt att det är just i krögarbranschen. För jag brukar man kanske inte ska erkänna det, men jag brukar tjuvkika när det är avstämning på ICA eller kassörer på lunchhaket som ska logga in. Det är liksom alltid 1111 eller 9999 som är lösenordet när de loggar in.
Exakt, och det var en viktig sak som vi tänkte ofta på, att vi satt ju på kontor med dubbla 24-tumsskärmar och knackade kod och det var så lugnt och man vet att man gav liksom blickar om någon gick för högljutt förbi. Mm. Men så är det ju inte när man jobbar i krog och bakom baren, utan det är högt tempo och att liksom ha komplexa lösenord är ganska lågt på prioriteringslistan för att få som businessen att gå ihop.
Mm.
Så det gav mycket empati till användarupplevelsen. Och det här experimentet ledde sen fram till ett .NET-bibliotek som numera är del av .NET Foundation.
Mm.
Som heter Fido2.NET Lib. Och det var faktiskt så jag började lyssna på din podd, tror det eller ej. Mm. Jag tror att jag, när jag skulle ge bort copyrighten till mitt projekt, så tror jag att jag försökte läsa på. Det hittade jag Patrik Svensson som hade gjort Cake. Eller så med medskapet till Cake, som är ett projekt som också är med i den stiftelsen.
Just det.
Och då tror jag han kanske gillade ett inlägg eller någonting från dig, och då började jag lyssna på Kompilator.
Just det.
Så långväga som relation här, och det var kul, ja. Kul att gå från hobbyprogrammerare till lyssnare till att vara med och snacka.
Ja, Patrik är ju en vän till podden, och jag tror att hans första avsnitt handlade om just .NET Foundation, om jag inte minns helt fel.
Okej.
Okay. Så det är kul.
Mm, verkligen.
All right. Så vad är liksom hiss-pitchen för passkeys?
En passkey är en ersättare av lösenord.
Mm.
Så istället för att behöva skriva in lösenord på en hemsida, så kan man använda sig av en passkey. Och en passkey är, det här är en teknisk podd, så då kan man ju gå in på tekniska detaljer. Det är egentligen en publik och privat nyckelpar. Så public-private keys, där när man skapar en passkey så skapar man det här nyckelparet. Om man lagrar publika nyckeln får hemsidan. Och privata nyckeln får den enhet som man använder som authenticator, som det kallas inom passkey-branschen.
Mm.
Och den här authenticatorn, som ofta är kanske din enhet, alltså du kan skapa en nyckelpar på din iOS-enhet, den kan sedan lägga på till exempel biometrisk användarverifiering. Så att när du ska logga in på hemsidan så trycker du på en knapp, och du behöver faktiskt inte ens måta in ett användarnamn, utan du trycker bara på logga in. Och då kommer en iOS eller en Android eller en Windows-dialog upp och säger, vill du använda din passkey? Och du skannar ditt fingeravtryck och eller Face ID om man har det. Så det är ett sätt att logga in på hemsidor och native-appar delvis med biometrisk information, utan att någonsin dela någon biometrisk information till hemsidan.
Just det. En sak som poppar upp i huvudet är YubiKey, som visst är ett svenskt företag.
Det är ett svenskt företag. Mm. Eller svenska grundare i alla fall. Just det. Jag vet inte om det är ett AB längre.
Nej, men visst, kör de på Fido2-protokollet? Är protokoll rätt ord?
Jajamensan, de var tidigare engagerade i U2F, som var en andra... en second factor-autentisering.
Mm.
Men det kan man säga en passkey. Man brukar kalla dem för security keys. Det är en sån fysisk liten nyckel som du kan koppla in. Och det är jätte... Jag har flera stycken av dem. Och det är jättebra om man är en power user eller man är enterprise och man vill ha de här nycklarna och man kan ge ut det till anställda. Men de kostar ju ändå pengar.
Mm.
Och att tro att hela världen ska liksom gå och betala $20 för att få en säkerhetsnyckel som man kan tappa bort.
Mm.
Det kanske inte skalar till alla. Så därför är det här inbyggda stödet kanske det som 99% av alla användare kommer använda sig av.
Jag använder Microsofts Authenticator, men det finns ett gäng andra också. Jag vet att 1Password har Bitwarden någon egen kanske till och med.
Det är väldigt kommande release. Inte just en Authenticator-app, men en Passkey-app.
Okej, okay. Mm. Och hur spelar de apparna in? Är det liksom en del av passkey? Är det också passkey?
En authenticator,
ja,
i passkey-termer. Ja. Precis, så nyttan med passkey är ju dels att man slipper lösenord och man slipper återställa eller glömma sitt lösenord, och att det är phishing-säkert. Men om man skapar en passkey och man lagrar den på sin iCloud Keychain eller i sitt Windows Hello-konto eller på sitt Google-konto, så synkar den. Den kan synka mellan samma enheter i det ekosystemet.
Mm.
Men det finns också ett... Det är liksom, det är en öppen standard här, så att Bitwarden till exempel där jag jobbar. Vi kan också agera som authenticator. Så om du använder Bitwarden idag, så ett tror att vi kan testa det här beta eller så kommer vi släppa det alldeles strax. Så kan du använda Bitwarden för att lagra dina passkeys. Och då kan du komma åt dem oavsett enheter, på alla enheter där du kan köra Bitwarden. Och vi finns ju på alla plattformar. Och man kan till och med self-hosta Bitwarden så att du kan egentligen self-hosta dina passkeys om du skulle vilja.
Mm. Jag betalar jättegärna för att slippa hosta saker. Jag vet inte, jag tyckte det var roligt när jag var yngre, men nu så jättegärna betala bort de bitarna.
Ja, men det har jag full empati med. Jag gör ju samma sak. Jag betalar ju privat för Bitwarden och tycker att det är väldigt smidigt och min familj använder det. Men någonting som att man kan self-hosta Bitwarden, det är nödvändigtvis inte att man gör det.
Mm.
Utan bara möjligheten att man behöver inte vara fastlåst i våran molnlösning om man på något sätt vänder sig mot molnlösningar och vill ha kontrollen själv. Så finns alltid det alternativet. Och det är väl det stora värdet som jag ser i att kunna self-hosta passkeys, att man inte är fastlåst i Apples moln, man är inte fastlåst i Googles moln. Utan man kan köra Bitwarden och man kan vid behov self-hosta.
Mm. Säg att en lyssnare tycker att det här låter jättebra. Hur kan de komma igång med att använda passkeys? Och vad krävs av liksom tjänsterna som de vill autentisera sig emot? Vad krävs av dem för att de ska stödja passkeys?
Exakt. Så passkeys, och det här kan jag empatisera med. För det var ju så jag började 2016. Då läste jag om då passkeys. Och tänkte, shit, det här är precis vad vi vill ha och vad våra användare liksom förtjänar att använda sig av. Och för att komma igång med passkeys så är det, den stora vikten vilar på hemsidemakarna eller appmakarna.
Mm.
Hemsidan eller tjänsten man använder sig av måste implementera stöd för passkeys. För privatpersoner så alla enheter stödjer numera passkeys. iOS stödjer, macOS stödjer, Windows rullade ut support i dagarna.
Mm.
Eller uppdaterat passkeys-stöd.
Mm.
Och Android också. Och Linux kanske lite haltande, men det stöds i webbläsare.
Mm.
Åtminstone. Så är man utvecklare, vilket man antagligen är om man lyssnar på den här podden, så vill man ju hacka in passkeys-support i sin webbapp och sin webbtjänst. Och det var ju där jag började. Och därför byggde jag det här .NET-biblioteket som löser de kryptografiska bitarna av passkeys. Men det jag märkte när jag försökte övertyga vänner och kollegor och bekanta, alla som ville lyssna på mig, att använda det här biblioteket och att börja använda passkeys, det var ju att det var rätt svåranvänt.
Mm.
Och det är ganska många svåra termer när man håller på med passkeys. Det är attestation och assertion och det är CBOR, enkodad data och liksom byte arrayer högt och lågt.
Mm.
Så jag tror att det var kanske 2020 där. Omkring pandemin så började jag bygga på en API-tjänst som gjorde det, som skulle göra det lika lätt att använda passkeys som det är att skicka ett sms med 46LX eller Twilio eller något sånt där API som bara funkar. Man behöver inte kunna sms-stacken och förstå liksom GSM, utan man kan bara anropa ett API så funkar allt.
Mm.
Och det var kärnan till passwordless.dev, vilket är den produkt som jag numera bygger på Bitwarden.
Mm.
Och den är byggd mycket för att, alltså hela inspirationen till den tjänsten är för att göra det effortless. Jag vill att alla tjänster ska börja använda passkeys för att det är mycket säkrare för användarna, mycket lättare för användarna. Som är en stor del av att stoppa de här dataintrången.
Mm.
Så passwordless.dev skulle jag säga är kanske det lättaste sättet att komma igång gratis och köra, experimentera med passkeys.
Mm.
Och hacka in det.
Men den här produkten du bygger den ovanpå open source-biblioteket du byggde, eller kan man använda ditt open source-bibliotek och tillsammans med produkten blir det liksom en autentiseringslösning?
Jag skulle säga att man kan använda antingen eller. Vi använder biblioteket internt i vår produkt.
Just det.
Och sen så bygger vi all den här plumbingen runt om, och alltså hur man lagrar publika nycklar och hur man kommunicerar med webbläsaren och sköter den här dansen, för det är ändå en viss Det skickas en hel del data fram och tillbaka och vissa parametrar ska ställas in rätt. Så vet man vad man gör och man känner till att man har kanske läst specen till och med och man kan de här, ja men det, jag vill ha de här avancerade inställningarna, då kan man använda .NET-biblioteket. Om man liksom har ett säkerhetsteam och man är väldigt liksom igång, då kanske det är till och med rätt val. Är man mer upptagen med att bygga en bra app och tjänst och man är mer fokuserad på det, då skulle jag säga att produkten som vi bygger är bättre av alternativen. Och sen kan man ju alltid migrera. Alltså det går ju alltid, det är ju publika nyckelpar, så man kan alltid liksom sen exportera datan och egentligen byta bibliotek om man hade velat.
Just det. Om man vill prova på hur en PASCII-upplevelse funkar för en slutanvändare, finns det några tjänster idag som använder det? Jag vet inte, jag kastar upp typ GitHub. Har de stöd för det? De har det.
GitHub har stöd, så att det börjar gå in på github.com och sen in i kontoinställningarna. Och aktivera. Jag vet inte om det ligger under tvåfaktor. Det kan det göra. Man kan också gå in på Google. Google rullade ut stort PASCII-stöd för några månader sedan. Och även som Windows.com eller Microsoft.com tjänsterna. Så att man kan, tror att om man letar in, det är alltid snårigt i Microsofts kontrollpaneler, men om man letar in sig där på en konto, hemsida för sitt Microsoft-konto, så kan man nog aktivera passwordless experience, tror jag de kallar det för.
Just det. Och värt att notera att det finns två olika klasser av Microsoft-konton också. Det finns Office 365-konton och det finns privata konton, och de är inte likadana. Vilket jag upptäckte när jag skulle köpa Minecraft till barnen.
Men, någonting som jag brukar förorda, eller som när jag förklarar PASCII för liksom, min mamma och pappa till exempel, då alltså, förklarar jag egentligen att ja, men det jag bygger gör att det är lika lätt att logga in på hemsidor som det är att låsa upp telefonen. Och det är exakt det som det är. Man trycker på en knapp och telefonen bara skickar upp, vill du logga in? Ja. Och så skannar en ansiktet och sen är man inne. Och det är, det är så man skapar en PASCII och det är så man sen loggar in med en PASCII.
Nu, det kanske... Jag tänker på att vissa appar i iOS har att man kan slå på ansiktsigenkänningen för att logga in, typ... Ja, vad vet jag. Senast laddar den till elbilen. Den kan man liksom låsa upp med. Kör den PASCII i bakgrunden eller pratar den liksom direkt med...
Jag tror, jag är inte egentligen mobilapputvecklare, men Face ID och Touch ID fanns väl redan tidigare för både Android och iOS. Så det har väl funnits ett par år skulle jag tro. Och det är säkert bara någonting de gör lokalt på, med något native, som proprietärt API. Så det är nog väldigt lik PASCII i hur användarupplevelsen är. Men PASCII är mer den där, det är en V3C-standard och kan köras både native och i webbläsare.
Just det. Säg att jag ska logga in på någonting på en, i en browser på min dator. Och så har jag mobilen i handen. Kan jag använda Face ID i mobilen för att autentisera inloggningssessionen i datorn?
Ja. Exakt, det går. Och det är någonting som brukar kallas hybrid. Så säg till exempel att jag ska låna din dator och jag vill logga in med mina privata nycklar. Och de här privata nycklarna, de förflyttar man ju inte. De är ganska nedlåsta på enheten. I vissa fall är de helt nedlåsta på enheten. Men så jag vill ju inte kopiera mina privata nycklar och lägga på din laptop.
Nej, men precis, exakt. Det är en
katastrof. Så istället så får man upp en QR-kod i browsern. Och det här är en del av standarden, så det funkar på alla browsers med alla authenticators. Och där kan man djupdyka i, det är ganska avancerat, men det lättaste är att man skannar QR-koden med kameran. Och då kommer din telefon att säga, vill du logga in på den här enheten med din PASCII? Så trycker jag. Och då sköts hela den här kryptografiska signeringen med publik och privata nycklar på din telefon. Och sen skickas bara svaret tillbaka till datorn. Just som kan ladda upp det till hemsidan. Så de privata nycklarna och allt känsligt sker på, i det här fallet, på min telefon. Och din dator får egentligen bara se svaret och skicka tillbaka till hemsidan.
Just det. Så det är mobilt bank-ID-flödet helt enkelt.
Exakt, lite likt.
Alltså för slutanvändaren i alla fall. Men...
För slutanvändaren så tycker jag att det liksom kan jämföras. Och vi har ju bank-ID i Sverige. Så att, och vi är väldigt vana med att göra bank-ID-inlogg. Det har ju inte övriga världen kanske. Mm. Och BankID kostar ju, jag vet inte, det beror väl på kanske vilken, hur bra man är förhandla, men när jag kollade på det så kostade det väl 50 öre eller 1,50 per inloggning.
Mm. Just det.
Och det kan ju vara skönt om man har mycket inloggningar att inte behöva pröjsa.
Verkligen.
Och rent teknologiskt är ju den här hybrid som det kallas. Förut kallas det cable, vilket var ironiskt eftersom att det var trådlöst och protokollet heter cable. Men cable stod för Cloud Assisted BLE. Så det är lite Bluetooth involverat. Så man skannar först en QR-kod, vilket ger egentligen ett, skapar ett publikt och privat nyckelpar mellan mobilen och datorn.
Mm.
Och sen sänder mobilen ut en BLE broadcasten signal som datorn lyssnar på. Där de byter ytterligare liksom, nycklar och skapar egentligen en shared secret.
Mm.
Och sen kommuniceras också en HTTP eller en tunneltjänst. Mm. Så om jag har en iPhone så kommer jag säga att ja, men jag använder iCloud-tunneln.
Mm.
Och sen sätts det upp en tunnel via internet mellan mobilen och datorn som är end-to-end krypterad. Och därigenom skickar vi de här protokolldatan med liksom, vilken hemsida ska vi logga in på Passkey för och jag skickar svaret. Så ganska avancerad protokoll för att få det att funka.
Ja, BLE-kopplingen hade jag faktiskt inte, jag såg den inte komma.
Nej, och skälet till att man använder just BLE är ju för att med passkeys så vill man ju uppnå vissa saker. Man vill ju att en passkey ska vara lätt att använda, såklart, men att ska vara säker. En passkey är unik för varje webbplats och man väver också in domänen till en passkey så att man kan inte bli phishad med sin passkey utan det går bara att använda passkeys för samma domän som man skapat dem på.
Mm.
Men en annan sak som man vill uppnå då med den här QR-koden för att se till att det är väldigt phishing resistant det är att man vill uppmäta proximity. Så att man vill bevisa att ni är fysiskt närvarande. Så att inte, man kan inte skicka en QR-kod från någon enhet som är långt bort. Liksom på andra sidan världen och att du skannar den. Och att de öppnar en tunnel till liksom, en server i Asien. Och att man därigenom kan göra den här ingången. Utan den här BLE-signalen är för att visa att ja, men vi är bredvid varandra. Det är ingen liksom, global attack det här. Utan
just det. Vad smart. Senaste åren har jag suttit en hel del med OpenID och OAuth och jag måste fortfarande blunda och tänka efter varje gång jag ska prata om det för jag tycker att det är ganska förvirrande. Men hur passar passkeys in liksom, med de två? Är det är helt separat eller är det någonting som man kan...
Det är separat men jag skulle säga att det är kompletterande så att jag som också har pissat lite med OAuth och jag läste OAuth 2-specifikationen. Det var ju kanske en av de första spesarna jag läste och det var ju ett mardrömsmaterial att förstå. Men om man kör en SSO-server och bland .NET-utvecklare så kanske man använder Identity Server eller Duende. Så kan man ju lägga till passkeys på den servern. Så att när du loggar in på SSO-servern så blir det istället för att logga in med lösenord och TOTP-kod så kan du använda din passkey.
Mm.
Och sen funkar det som federated som på vilket sätt som helst. Så att om du använder Google som SSO på din webbapp så kan ju dina användare slå på passkeys på Google men du blir ju inte påverkad egentligen. Och det kan ju vara väldigt liksom ett bra sätt att lägga passkeys på sin SSO-server. Om man har en egen till exempel typ identity server eller du eller. Men ibland så använder man ju SSO-servrar av UX-skäl. Man vill, ja men vi vill inte att de ska bara vara ett lösenord för den här sajten. Så att det är, vi kör SSO för det är lättare.
Mm.
För det är bara en knapp för logga in. Eller det är ofta en knapp och sen redirect och så kanske man, så går någonting fel och så måste man skriva in lösenordet ändå. Eller så TOTP-koden till Google.
Mm.
Ja. Så i mångt och mycket tycker jag att det av UX-skälen som man använder en SSO-server kan man ofta byta till att köra en lokal passkey.
Mm.
För det är ju mindre, det är mindre saker som går fel. Det är inga konstiga redirects hit och dit och man skickas inte bort och sen tillbaka och så utan kan man köra en knapp på hemsidan som man tycker logga in och så skannar man ansiktet sen är man inne.
Mm.
Så är det en enklare och faktiskt säkrare upplevelse.
Nu dök tvåfaktorautentisering upp också. Hur det låter inte som att man använder det i samband med passkeys?
Nej, det är bra att du tar upp, för att det är kanske många som undrar, ska man använda en passkey och sen en TOTP-kod?
Mm.
Liksom, hur gör man multifaktor autentisering? Men passkeys har inbyggt multifaktor autentisering. Så det är dels det här som man behöver, det publika och privata nyckelparet.
Mm.
Så man behöver den här privata nyckeln för att kunna göra signaturer. Och den är ofta skyddad av en eller flera faktorer på authenticatorn. Och en authenticator kan ju då vara ditt Bitwarden, en browser extension eller ditt Bitwarden app. Eller så kan det vara din Apple keychain. Så när man får den här passkey requesten, så behöver du kanske då scanna ditt ansikte, vilket är biometrisk faktor. Och har man inte tillgängligt som biometriska saker på sin laptop, så kan det vara din Windows Hello PIN-kod som är on device. Eller ditt Windows-lösenord. Man liksom faller tillbaka till flera faktorer som authenticaten kan erbjuda.
Just det. För passkey, alltså det här nyckelparet i sig, är liksom, det är alltid en faktor innan man ens har börjat på sätt och vis.
Exakt. Det är alltid en faktor innan man ens har börjat. Och har man en YubiKey, så är det till exempel, om du får du stoppa in YubiKeyn, och så måste man alltid toucha den en gång för att visa att det finns mänsklig närvaro.
Mm.
Alltså user presence kallas det. Och så har man kanske user verification, och då måste man slå in en PIN-kod. Mm. Och den PIN-koden är som lokal för din YubiKey. Även fast den dyker upp i browsern, så kommer browsern säga, hej du, YubiKey vill ha din PIN-kod.
Just det.
Och slår man in fel PIN-kod, jag tror 3 gånger, ja, då måste man power, liksom, ta ut den, sätta in den igen, och gör man fel om det är 4 gånger till, så kommer den wipas.
Just det.
Så att det är ganska mycket andra skydd runt omkring.
Mm.
En privat nyckel.
Jag känner mig väldigt taggad på att prova passkeys. Kan återkomma hur lyssnare som känner likadant kan göra. Men innan det så vill jag prata lite om ditt open source-bibliotek och hur det har gått med det, och speciellt flytten in i .NET Foundation. Är jag nyfiken på hur det, den upplevelsen var.
Mm, absolut. Så jag började där i 2016 med att försöka implementera Fido 2 i .NET. Och jag sökte ju runt på internet, och det fanns ju inte ett enda .NET-bibliotek. Och det fanns ju ens knapphändig information om Fido 2 eller Web of N, som det heter också. Så jag började med liksom bara att försöka få ihop pusselbitar. Ja, det verkar vara så här speciellt säger att funktionen ska heta, och det är tydligen någon public key credential som man ska implementera. Och det laddade jag upp på GitHub, verkligen bara som egentligen som en backup ifall att min dator skulle gå sönder, och det fanns väldigt lite praktisk användning för det. Och jag hackade vidare på det där, och till slut så började det väl liksom likna någonting som skulle kunna fungera. Det var ju också svårt att testa, för att det fanns ju inte implementerat webbläsare. Så man fick ladda hem kanske Chrome Canary och sen slå på några magiska flaggor via någon liksom command line interface för att få det att fungera. Så det var ju en krokig start. Men det var faktiskt så att det kom en till en kille som heter Alex Ziegler, som är amerikan. Så vi har numera träffats i USA och känner varandra. Men han började hjälpa till, för han kunde mycket om certifikat och kryptografi. Han kunde inte så mycket annat om hur man liksom bygger .NET-bibliotek och så. Men han kunde just de där tekniska bitarna. Så vi blev en ganska bra radarpar. Tillsammans så tror jag att det .NET-biblioteket blev det första publika som hade 100% conformance testing. Resultaten testade då mot officiella testmotorer. Så det var verkligen open source i sin sanna bemärkelse, är att det hade inte gått om jag var själv.
Mm.
Utan Alex och jag drog jämt oss. Sen dess har det kommit rätt många som har hjälpt till med issues och med PR. Så jag tror väl att vi är kanske 30-tal personer inblandade. Och vi var ganska tidigt inne. All kod var MIT-licensierad. Och vi var ganska tidigt inne på att vårt mål är ju att alla ska kunna använda passkeys. Alltså det är därför vi gör det. Vi vill slå ut phishing-attacker och göra internet säkrare.
Mm.
Så att hur uppnår vi då? Hur uppnår vi det? Jo, men det är inte alla som litar på ett säkerhetspaket från någon någon snubbe som heter Anders på internet. Så jag tänkte, ja, men bästa sättet att få legitimitet för det här är ju kanske att ge biblioteket till .NET Foundation. För det brukar åtminstone jag, och du får gärna flika in, men jag brukar associera det med liksom legitimitet och ganska hög kvalitet.
Mm.
Om man ser att ett projekt, till exempel Cake,
mm.
är med i .NET-stiftelsen.
Ja, det blir någon slags, man har blivit vettad av någon oberoende och någon med lite pondus i brist på bättre ord.
Exakt. Och det finns ju dessutom lite så här efterlevnadsskydd. Att vi äger inte copyrighten, utan .NET-stiftelsen äger copyrighten. Vilket det finns väl en del delade meningar om. Vilka implikationer det kan få.
Mm.
Ge bort sin copyright till någonting man skriver. Det är inte bara att ge en MIT-licens, utan man ger också bort rätten att liksom ändra det hur man vill.
Mm, just det. Men det är, ja, som du säger, det kanske är ett nödvändigt ont för att få den här legitimiteten. Och i ert fall, när ni liksom verkligen vill sprida det här för att förbättra säkerheten på internet, ja, men det kanske... Det är kanske en besk medicin man får svälja, helt enkelt.
Ja, och det var lite så vi tänkte kring det. Som sagt, jag fick ganska mycket råd från Patrik Svensson att liksom tänka igenom vad du vill uppnå, tror jag att han liksom tipsade om. Att det finns för- och nackdelar med att ansöka och ge bort sitt bibliotek till .NET-stiftelsen. Och jag pratade även med andra, till exempel de skaparna bakom Identity Server och Duende.
Mm.
De hade också en ganska färsk erfarenhet, för de lämnade .NET-stiftelsen. Eller de skapade liksom ett nytt projekt som inte är med i .NET-stiftelsen.
Mm, just det.
De hade sina skäl för att göra det. Så att om någon sitter och lyssnar på det och tänker, ja, men jag skulle vilja vara med i .NET-stiftelsen, då tror jag att det är väldigt viktigt att man vet varför. För att det inför en del begränsningar och uppsidorna är liksom, det begränsar vad du kan göra i framtiden. Så om du vill kanske leva på ditt open source-projekt eller börja göra om det till en produkt och sälja det som Identity Server du ändå gjorde,
mm.
då kan det finnas en ganska mycket legala spärrar för sånt. Och det var väl en del av när man fick de där kontrakten, liksom amerikanska kontrakt, mm. ganska mycket att läsa och ganska mycket och liksom förstå, har jag verkligen rättighet till allt det här? Och liksom, det är mycket att läsa innan man signerar.
Mm.
Så jag har bara haft egentligen goda erfarenheter, men vi hade ett väldigt specifikt mål med att ge bort.
Mm. Beundransvärt. En tyst applåd till er för ert arbete. Avslutningsvis, jag och säkert alla, väldigt många lyssnare är supertaggade på att testa det här. Tänker jag rätt att man kan gå till passwordless.dev och testa?
Ja, för tusan. Gör det. Och det är ett av skälen till att jag liksom gick med eller tog med min produkt till Bitwarden, var just att göra det möjligt för alla att testa Passkeys. Det är så som det här passwordless.dev API är utvecklat. Du behöver egentligen klistra in en skripttagg på din hemsida. Du behöver anropa en JavaScript-funktion som heter register eller sign in när man väl vill logga in en användare. Och tillbaks får du en token som du ger till din backend och sen så anropar API och säger, kan du verifiera den här tokenen?
Mm.
Och rekordet på liksom från sign-up till färdig implementation som är redo att deployas till prod, det tror jag är 90 minuter.
Usch!
Och det är verkligen produktions säkert, men man kommer ganska långt. Vill man, har man en sån ledig, halvledig fredag eftermiddag, så kan man komma ganska långt om att, ja, men jag testar och jag signar upp mig och hacka in där, så tror jag man kan komma ganska långt. Och vi har .NET-SDK och ett Java-SDK som är på väg upp som paket och lite Python och sådär. Så att verkligen, om du känner att det vore kul att göra inloggningen lättare och säkrare, så testa passwordless.dev, och verkar det bra så, och man vill lära sig mer om tekniken, ja, då får man gärna djupdyka i .NET-biblioteket, men det är lite tuffare läsning och lite, det är mer friktion i .NET-biblioteket. Helt klart.
90 minuter, det ska nog till och med jag kunna skaka loss. Så jag ser fram emot att testa det. Anders, tack så jättemycket för att du ville vara med i Kompilator.
Tack snälla för att jag fick vara här och prata Passkeys.
Tusen tack!
Tack!